Ja, ni som har koll på kyrkoåret vet att idag så är temat tro och liv. Och där passar ju det här inledningsordet som Bosse har läst in väldigt väl, för där har Paulus samlat, om inte alla så i alla fall de flesta av de uttryck som hör ihop med trons liv. Ja, jag ska också hålla mig till det här ämnet genom att försöka säga någonting om församlingen i den sista tiden. Och då utgår jag ifrån texten i Lukas evangelium, det 17 kapitlet, från den 22 versen. Till lärjungarna sa han: det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er: där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var på Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem. Och den som är ute på ägorna får inte vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, men den som mister det skall rädda det. Ja, här talar ju Jesus då om situationen för församlingen i tiden innan han kommer tillbaka för att hämta hem församlingen, sin brud. Och så ger han två exempel från Gamla testamentet. Som det var för Noa och Lot, så är det för församlingen i vår tid. När Noa går in i arken verkställs domen. När Lot lämnar Sodom verkställs domen. När Jesus hämtar hem församlingen verkställs domen. Ja, om Noa så kan vi läsa i Första Mosebok 6 kapitlet. Och i den 9 versen beskrivs han så här: Noa som levde i denna tid var en oförvitlig och rättfärdig man. Han levde i gemenskap med Gud. Ja, Noa han får ju det här uppdraget att bygga en ark, en stor båt, för att rädda sig och familjen från den väntande domen. Och Hebreerbrevets författare skriver om Noa i trons kapitel, Hebreerbrevet 11 och vers 7. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda de sina, sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. Noa levde i gemenskap med skapelsens Gud. Det gjorde inte andra människor på Noas tid. Trots att de kunde se Gud i skapelsen. Paulus förklarar ju det här i Romarbrevets första kapitel. från 19 versen. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. Människorna på Noas tid väljer att inte tro på och respektera skapelsens Gud. Och det får konsekvenser. Vi läser i 11:e versen i första Mosebok 6. Inför Guds ögon blev jorden allt mer fördärvad och full av våld. Det är väl ord som skulle kunna sägas om vår tid också. Ja, otron leder till fördärv. Tron leder till liv. Noa bygger arken i tro. Och vi är också kallade att bygga på vår räddningsbåt, frälsningen, lika troget och uthålligt som Noa. Om Noa är ett gott exempel att följa så är det lite annorlunda med Lot. Berättelsen om Lot kan väl snarare ses som ett varnande exempel för oss. Lots pappa dör ganska tidigt, så Lot får växa upp hos sin farfar tillsammans med sin farbror Abraham. Abraham blir mer som en storebror än en farbror. En riktigt snäll storebror som låter Lot hänga med i allt han gör. Kan vi ana att Lot blir lite bortskämd? Av Abraham får Lot lära sig allt om boskapsskötsel och hur man ska leva ett liv i tro. Med Abrahams hjälp bygger Lot upp en egen boskapsbesättning med både får och kor som blir så stor att den inte kan skötas tillsammans med Abrahams jord. De måste dela på sig. Och Abraham låter Lot välja först. Vi läser i första Mosebok 13 från 10:e versen. Lot såg ut över Jordanslätten. Han såg hur vattenrik hela trakten var. Ända fram till Soar var den som Herrens trädgård, som Egyptens land. Och Lot valde Jordanslätten och flyttade österut, så skildes de från varandra. Ja, Lot ser ju de lovande utvecklingsmöjligheterna för sitt boskapsföretag. God tillgång på vatten och bete gör att hans företag kan växa. Och närheten till städerna gör att han lätt kan få sina produkter sålda på marknaderna. Lot väljer det lätta alternativet. Han flyttar sina tält närmare Sodom och en dag flyttar han in i stan. Som stadsbo möter Lot en annan verklighet än den han är van vid. Och Petrus skriver om Lot i andra Petrusbrevet 2:8. När den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem, plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Människorna i Sodom tror inte på skapelsens Gud. Och det får konsekvenser i laglösa gärningar. Lot står upp mot det onda och är tydlig med att det de gör är fel. Han möter människorna med en dömande attityd. Och Sodomborna säger om Lot i Första Mosebok 19:9. Här kommer en främling och han bor hos oss och så gör han sig till domare över oss. Att möta människor med en dömande attityd har aldrig varit framgångsrikt om man vill bygga förtroende och relationer. Jesus säger om människorna på Lots tid att de köpte och sålde. Marknadskrafterna ger utrymme för fusk med våg och mått och rent lurendrejeri. Där det finns bedragare finns det också bedragarna. Och där det finns orättfärdig rikedom finns det också fattigdom. Lot var rik och han kunde ha gjort så mycket för att lindra nöden. Han kunde ju ha bjudit in grannarna till den årliga grillfesten i samband med fårklippningen. Han kunde ha öppnat soppkök för de fattiga. Han kunde ha anställt ungdomar som praktikanter hos herdarna. Men Lot håller hårt i det som han anser sig ha förvärvat i egen kraft. Han inser inte att det är Gud som har gett honom allt det han har. Hade det kanske funnits 10 rättfärdiga i Sodom om Lot handlat annorlunda? Vi kan ha förståelse för Lot, för han hade ju inte tillgång till Nya testamentets undervisning om hur vi ska möta människor. Vi vet att vi inte ska döma andra. Vi vet att vi ska vara gästfria och generösa. Vi har en stadig grund för vår tro. Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 3, verserna 10-15. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Den grund som Lot bygger sitt liv på är det som han har lärt av Abraham. Men även den grunden borde ha räckt för ett bättre livsbygge. Men Lot väljer det lätta framför det rätta. Lot blir räddad, men som ur eld. Paulus säger att var och en ska tänka på hur man bygger. Livsbygget är ett personligt ansvar. Och vi har varken rätt eller förmåga att bedöma andras bygge. Det vi ser är kanske bara en förgylld fasad som döljer ett fuskbygge. Och bakom en sliten träfasad kan det finnas en stomme av guld och ädelsten. En dag ska det visa sig hur vi har byggt. Och Jesus säger om den dagen i Matteus 7:22-23. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Det finns så mycket falskt i världen och även i kristenheten. För att skilja falskt från äkta behöver vi alla ha god bibelkunskap och andens vägledning. Jesus säger att vi inte ska lyssna till dem som säger att han är här eller där. Vi ska inte springa dit de pekar, inte rusa efter dem. Och Paulus skriver om det i Efesierbrevet 4, 14-16. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse och med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden, så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder varandra, men med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi ansvarar var och en för hur vi bygger våra liv på grunden Kristus. Men församlingen bygger vi tillsammans. Och i det bygget kan vi lära oss en del av vännerna Noa och Lot. Noa bygger på arken i tro och blir genom sitt liv en dom över världen. Så är också vi kallade att leva våra liv i kontrast till världen. Lot däremot tar sig rätten att döma. Det ska inte vi göra. Jesus säger: döm inte, så blir ni inte dömda. Petrus skriver att Lot plågades varje dag av att se orättfärdigheten i Sodom. Vi plågas nog också när vi ser hur mörk och rutten världen är. Men vi är kallade att vara ljus i mörkret och salt i förruttnelsen. Jesus uppmanar oss att komma ihåg Lots hustru, eller som det också står, tänka på Lots hustru. Hur många har tänkt på Lots hustru idag? Jesus menar att vi ska göra det. Ja, det är ju hon som ser sig tillbaka när familjen flyr från Sodom. Och Jesus säger: den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv ska vinna det. Hon ser sig tillbaka och försöker bevara det som har varit. Och det här är en, och då blir hon ju som en saltstod, stilla och kommer inte framåt. Och det här är en risk för församlingen. Ser vi för mycket på det som har varit och försöker hålla liv i gudstjänstformer och verksamhet, är det risk att vi stelnar i de formerna. Varje väckelse och förnyelserörelse i kyrkan skapar sina uttryck, sina sånger, sina gudstjänstformer. Om vi försöker hålla liv i förnyelsen genom att hålla fast vid formerna, uttrycken, så blir vi snart stillastående. Petrus får inte bygga några hyddor på förklaringsberget för att stanna kvar i den heliga upplevelsen. Jesus lämnar härlighetens berg för att möta verkligheten i världen där nedanför. När Jesus går vidare ska väl inte vi stanna kvar. Amen.